Jesus hade precis börjat sin verksamhet i Galileen när vi möter honom i Nasarets synagoga i den här texten som jag nyss läste. Och det är första gången sedan han började undervisa i synagogorna som han är just i Nasaret. Platsen där han själv växte upp. Och när han börjar tala så får han genast folket med sig. Det han säger är ju fantastiskt. Tänk om det verkligen är sant. Det som profeterna har talat om i så många generationer. Är det Messias som verkligen är här nu? Då är det plötsligt någon som återkallar alla till verkligheten. Någon säger, är inte det där Josefs son? Ett sus sprids bland folket. Man börjar tala med varandra och olika åsikter kommer i dagen. Folk tittar på varandra och man tittar på Jesus. Vad ska de tro och vad ska de tänka? Då tar Jesus upp tråden på nytt. Och så säger han, snart kommer ni med talesättet, läkare, bota dig själv. Allt som vi har hört att du har gjort i Kafarnaum, gör det här i din hemstad också. Och spänningen trissas upp ytterligare. Jesus gör kopplingar till Gamla testamentet. Och så säger han, sannerligen, ingen profet blir erkänd i sin hemstad. Folket som sitter där i synagogan, de blir allt argare och ursinniga springer de upp och de föser ut honom ur rummet. De driver honom ut ur staden. Upp på det berg som staden ligger på. Fram till branten. För att störta ner honom. Men Jesus vänder sig om och går rakt igenom folkmassan. Och så fortsätter han sin väg. Vad är det egentligen som händer där i den här synagogan? Det budskap som Jesus kommer med är ju fantastiskt. Glädjebud för de fattiga, befrielse för de fångna, frihet åt de förtryckta. Vem av oss skulle inte vilja se det i vår värld idag, eller hur? Vad som troligtvis upprör människorna som sitter där, det är hänvisningarna som Jesus gör till profeterna. Han nämner änkan i Sarefat som får bröd och Naaman som blir frisk från spetälska. Ingen av de här två hör egentligen till det judiska folket. Och många tolkar just den delen i texten som en fingervisning om att Jesus budskap ska sträcka sig långt utanför det judiska folkets gränser. En del av dem reagerar säkerligen på att han själv talar om sig som profet. Vi kan fundera över vad det är som händer där i synagogan. Men jag tror att vi egentligen kan känna igen den där situationen om vi bara vrider på det in i vår egen erfarenhet. Jag tänker på de där situationerna som uppstår när det vi har förväntat oss inte sker. Vi människor målar ofta upp bilder, tankar, föreställningar om vad som ska komma. Och hur saker och ting ska vara. Och när det sen inte inträffar, ja, då är det lätt att bli besviken, frustrerad. Och ibland, när det verkligen gäller viktiga saker för oss, så kan vi till och med bli arga. Eller hur? När vår inre bild, den där bilden som vi har inom oss, vår förväntan, vår längtan inte infrias, då kan vi reagera utan att egentligen tänka efter först. När vår inre bild är för stark, så kan det vara svårt att ta in det andra, det som är annorlunda. Det kan vara svårt att se och acceptera att det som inte blir som jag har tänkt mig ändå kan bli bra. Och kanske till och med kan bli bättre än jag har tänkt mig. Och ska vi vara ärliga, så finns där ofta också en rädsla. Rädsla för förändring. Rädsla för att kanske ha fel. Att inte ha kontroll över det som sker. Rädsla för att dela med oss, att bjuda på oss själva och det vi har. Riskera att bli avslöjade. Riskera att behöva ge avkall på vår egen bekvämlighet. Vill jag överhuvudtaget förändras? Vill du? Vill vi som gemenskap? Och vill vi som samhälle verkligen förändras på allvar för att kunna ta emot den situation som finns idag? Vill vi på allvar följa Gud? Jesus är oerhört provokativ i sitt budskap. Många gånger är han övertydlig, både i sitt handlande och i sina ord. Han väjer inte för dem som inte förstår honom och de som motarbetar honom. Men han vet också när en dialog inte är möjlig. När människan mitt emot honom inte är mottaglig. Folket ville störta honom över branten. Men när de pressat honom ända dit, så vänder sig Jesus om och går rakt igenom folkhopen och fortsätter sedan sin väg. Vid ett senare tillfälle så uppmanar han sina lärjungar att göra likadant. Om man inte tar emot er eller lyssnar till era ord, så lämna det huset eller den staden och skaka bort dess damm från era fötter. Jesus vet vikten av att välja sina strider. Men för att kunna göra det som Jesus gör här, gå genom folkmassan som egentligen är helt emot det du står för, och gå vidare, det kräver mod. Och jag tänker att det kräver en trygghet. För att kunna göra det behöver jag veta vad jag själv står för och vart jag är på väg. Och det är lättare sagt än gjort många gånger. Många människor idag är vilsna. Och många brottas med sin identitet. Bara den senaste veckan har jag suttit i samtal med flera människor just i den situationen. Vem är jag? Hur ska jag vara? Vart är jag på väg? Och hur ska jag kunna stå för den jag är? Det är naturligtvis en fråga för många unga människor som är på väg att starta upp sitt liv och att hitta sig själva i det. Men frågan om livets mening och frågan om kallelsen i livet återkommer med jämna mellanrum, oavsett ålder. Ibland känns det självklart att jag är på rätt plats vid rätt tidpunkt. Men andra gånger är det svårare. När ska jag stanna kvar och kämpa, även om det är tufft? Och hur ska jag veta när det är dags att bryta upp och gå vidare, också när det känns så bra? Psykoterapeuten och författaren Patricia Tudor Sandahl menar i boken En given väg att alla människor har ett uppdrag och ett syfte med sin stund här på jorden. Hon talar om att hitta sin kallelse och kopplar det till det fornnordiska ordet kall, som betyder uppmaning. Hon säger: en kallelse är inget ödesbestämt, utan snarare ett samarbete med livet. Ett svar på livets anrop. Hon talar om att öva upp en hållning av tillit, öppenhet och nyfikenhet. Och jag tycker om hennes ord om kallelsen som ett samarbete med livet. Jag tänker att det handlar om att leva i nuet och att lyssna in människor och situationer som jag möter. Att leva fullt ut och låta det jag möter beröra mitt liv. Att leva så gör oss sårbara, men också mer levande. I en intervju så berättar Tudor Sandahl om när hon arbetade med sin kallelse och upptäckte vad det var som hindrade just henne. Det var hennes kontrollbehov. Hennes oförmåga att vara i det som är just nu. Och hennes tankar om att inte duga. Idag firar vi ett nytt kyrkoår. Varje nytt kyrkoår startar med rubriken ett nådens år. Det kan tyckas tjatigt eller orealistiskt. Kanske känns det nästan som ett hån när vi ser ut över vår värld och ser hur människor lider och hur skapelsen lider. Ett nådens år. Hur kan det vara ett nådens år när krig sliter sönder nationer och familjer och människor? Hur kan det vara ett nådens år när vi i vårt land nu på allvar börjar utvisa människor som kom hit för ett år sedan och sökte skydd? Hur kan det vara ett nådens år när så många av vårt samhälls mest utsatta människor inte längre får det stöd de behöver för att klara sin vardag? Hur kan det vara ett nådens år? Nåden handlar om tro, hopp och kärlek. Jesus kommer till oss på nytt för att påminna oss om att du är älskad. Precis för den du är. Du är älskad och du är önskad. Jesus påminner oss om vad som verkligen är viktigt i livet. Jesus vill få oss att stanna upp och att se varandra. Se att vi alla är människor. Se att vi alla är människor. Skapade av Gud för att leva tillsammans. Jesus är sänd att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda och att ge de förtryckta frihet. Det gäller oss alla. Vi gör alla saker i våra liv som kan binda oss och göra oss blinda för både oss själva och andra. Vi har alla sådant i våra liv som är eller kan bli förtryckande. Allt det vill Jesus hjälpa till att lyfta av. Så att vi kan släppa ner våra axlar och vara oss själva. Samtidigt pekar Jesus också på att vi, varenda en av oss, kan vara den som binder. Den som förblindar. Och som förtrycker andra. Ibland av ren okunskap. Ibland fullt medvetet. Också det vill Jesus hjälpa oss att upptäcka och förändra. Visa oss på hur vi i vår tur kan befria andra. Advent betyder ankomst. Gud kommer än en gång till oss för att visa oss vad mänsklighet betyder och vem Gud är. Ett nytt år börjar idag. Blankt som ett oskrivet blad. Hur vill du möta det året? Vad behöver du bli befriad ifrån och upprättad till? Vilka bördor kan du lyfta av andra och på vilket sätt kan du befria och förlösa dem som du har omkring dig? Ett nådens år. Låt oss be. Gud, möt oss där vi befinner oss och fyll oss med ditt hopp och ditt ljus. Hjälp oss att se på världen och oss själva med din kärleksfulla blick. Hjälp oss att på riktigt leva i en anda av försoning som gör att människor blir upprättade. Amen.